Och då läser vi ur första Mosebok kapitel 1, vers 26 och ur första Mosebok kapitel 2, vers 7. Jag kommer läsa dem med ett svep här. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Nu ska vi föra på Jakobs predikan.
Tack. Gott, det kände ni väl direkt att när ni hörde den här texten att nu ska Jakob predika om teknologi. Eller hur?
Ja.
Ja. Nej, men vi går ju in i en lite annorlunda serie. För mig är väldigt annorlunda. Jag brukar inte predika på det här sättet riktigt över den här typen av tema. Jag är van vid att ta en bibeltext och lägga ut den. Där känner jag mig väldigt hemma och bekväm. Det är underbart. Men nu går vi in i en lite annan typ av serie där vi försöker tänka teologiskt kring vardagliga saker. Kring det som finns i våra liv. Vi kommer tala om åldrande, vi kommer tala om alkohol, vi kommer tala om teknologi, vi kommer tala om relationer och känslor. Och, ja, men så här många olika saker som är på något sätt väldigt livsnära. Idag ska jag på något sätt tala om det som vi lever med otroligt nära. Teknologi och utveckling. Och jag hoppas att det ska bli bra. Jag vill bara be en liten bön. Att det här faktiskt får inte bli en liten föreläsning utan också en predikan. Herre, jag tackar dig för din nåd över oss alla. Jag ber Herre att när vi närmar oss de här sakerna försöker tänka väl över vad det innebär att följa dig i en tid som denna. Så ber jag att din heliga ande ska vara nära. Och att det som vi pratar om idag här ska få bli kanske ögonöppnare, tankeväckare och på olika sätt. Men också här att evangelium ska få finnas ändå i centrum av det vi pratar om idag, Herre Jesus. Att vi går hem från den här gudstjänsten med ett möte med dig. Amen. Jag bara tänkte på det nu när jag bad, men också när vi sjöng den sista sången, så var det en strof någonting om att falla ner vid Jesu fötter. Det var som att det bara gick upp för mig. Vilket otroligt privilegium vi har. Att Jesus inbjuder oss att komma så nära så att vi kan få falla ner i hans, framför hans fötter. Och på något sätt så såg jag hur han liksom tog mitt ansikte med sina händer och liksom vinklade upp mot hans ögon. Jag fick se in i hans blick och så blev den här intimiteten. Att det är en sån inbjudan. Alltså det wow. Och någonstans är gudstjänsten en sån här lite kollektiv sådan stund där vi får falla ner vid Jesu fötter. Amen. Vad är en klassiskt kristen hållning till teknologisk utveckling? Har du någon gång funderat på det? Nej. Det kanske man inte gör sådär dagligdags. Vad är en kristen hållning till teknologisk utveckling? Har kristna varit lite sådär allmänt motvalls, lite liksom negativa till teknologiska framsteg, lite sådär liksom bakåtsträvande? Ibland så får man ju blicken av att kristna, de är bakåtsträvande. Faktiskt, när jag har tittat lite närmare på det här så har det förvånat mig en hel del. Åtminstone om jag tänker utifrån den här tiden vi lever i och som jag har vuxit upp i, där liksom samhället och kanske framförallt ateistiska röster, därför att det är ju framförallt det som hörs i samhällsbruset. Så har man liksom velat slå in en kil mellan tro och vetenskap. Och det spelar faktiskt in här. Den här agendan som har funnits av att slå in en kil mellan tro och vetenskap. Och det var intressant, för jag satt, det är väl ett par veckor sedan nu, som jag satt i samtal med ett gäng ledarskapskonsulter. Där jag rör mig också när jag inte är pastor. Och så var det någon som fick höra att jag planterat en kyrka. Och då var det någon som offentligt sa, du Jakob inför alla, det här vill jag ändå fråga. Det måste väl ändå vara ovanligt att plantera en kyrka? Så sög jag lite på svaret. Vilket är tur. Ibland kan jag vara väldigt impulsiv och det blir oftast ganska dåliga svar. Men ibland får jag nåden och få ett litet lugn. Så jag sög lite på det och sen så, nej, inte jättekonstigt. Eller kanske lite. Och så ställde jag ett antal motfrågor. Vet ni att nästan en tredjedel av världens befolkning tillhör en kristen kyrka? Va? Nej, det hade vi ingen aning om. Men du Jakob, du är akademiker. Vet ni att vetenskapen växte främst fram genom kyrkan? Vet ni att Big Bang är en teori som kom från en kristen präst? Vet ni att läkarkonsten växte fram och utbretts genom kristna, genom kyrkan och kristen mission? Va? Det har satt som frågetecken. Ingen aning. Så sa jag, det kanske inte är så konstigt att plantera en kyrka. Eller kanske lite. Vi har präglats av ett lögnaktigt tankesätt att det är konstigt att vara kristen. Och att kristna skulle vara liksom emot samhällsutveckling eller emot vetenskap och emot teknologiska framsteg. Det har såklart funnits olika röster. Men många och kanske merparten av kristna tänkare och teologer historiskt sett har haft en tydlig framåtlutning. Det finns andra röster. Men många tar till exempel reformatorn John Calvin flera gånger. Baptistpastorn Charles Spurgeon. Båda så här, liksom tydliga profiler vid lite olika tider i kyrkan. Uttryckte båda en tydlig entusiasm kring vetenskapliga och teknologiska framsteg. Att det är en av Gud nedlagd förmåga i Guds skapelse. Att den finns där för att tjäna mänskligheten. Jag skulle kunna nämna många namn. Det finns andra exempel. Men många namn, stora kristna profiler och tänkare som har haft en framåtlutning, kreativitet, förmågan att tänka komplext, att utveckla, att skapa en gåva ifrån Gud. Det vill man från ateistiskt håll inte tala om. Men då kan man fundera, är all utveckling god? Jag tror att för att svara på den frågan så behöver vi komma ihåg den tid vi lever i ur ett lite större perspektiv. Därför att i den tid vi lever i så är synden en högst reell verklighet. Vad innebär det? Det innebär mängder med saker. Men det innebär annat att innan Jesu återkomst, för det tror vi på att han ska komma tillbaka igen. Att innan Jesu återkomst så är allt färgat av synden. Så också utveckling och det vi skapar. Gåvan till kreativitet, vår förmåga att skapa, den del av vår gudslikhet. Det teologiska konceptet imago Dei, att människan är skapad till likhet med Gud. Och vi vet ju att Gud är ju skaparen. Så människan är skapad för att skapa. Vi är fylld av skaparkraft. Vi bär spår av vår skapare. Och vi kan läsa i Moseböckerna, ni vet den första delen i Bibeln där vi har skapelsberättelsen och allt det här. Då kan vi läsa i till exempel andra Mosebok kapitel 31. Hur Gud lägger ner specifika kreativa gåvor. Gåvor av att utveckla i människan. Satt att kunna skulptera, att forma saker, att liksom skapa. Vi odlar, vi bygger hus, båtar, städer, tempel. Vi uppfinner, vi utvecklar och det är gott. Gud har lagt ner det i människan. Men så ser vi också när vi fortsätter att läsa. Vi ser direkt hur skaparkraften kan användas på fel sätt. Med fel attityd för fel syften. Om du känner din bibel så vet du Babels torn. Ni vet att man gjorde en guldkalv. Det är ingenting man bara slänger ihop. Jag vet. När jag gick i skolan på bild. Bild var inte mitt ämne riktigt. Liksom. Man ska få i huvudet bara. Nu ska jag skulptera någonting här. Då blev det någonting helt annat. Liksom bara en hög. De formade en mega guldkalv. De började bygga tempel som var tänkt för Guds ära. Men som mer blev ett skrytbygge för människors ära. Och så vidare. Utvecklingen är inte ond. Förmågan att kunna skapa är inte ond. Men vi behöver vara medvetna om att allt vi skapar kan användas för gott eller för ont. Man har dynamiten i ett sånt här exempel som uppfanns för säkrare gruvdrift och för man skulle kunna bygga vägar och såna här saker. Men direkt så användes det för krig och för att ta livet av andra människor. Och utvecklingen har gått långt och fort. Och nu står vi, nu har jag min telefon i fickan, eller inte i fickan, i väskan. Nu står vi med hela världen i våra händer. Den bärbara skärmen, här har jag ju en. Oavsett om det är en smartphone eller en sån här skärm eller någonting annat. Den bärbara skärmen, då kan man fundera. Är den ond? Är den god? Att den upptar våra tid och fokus, det är helt uppenbart. Dess attraktionskraft är helt sjukt. Det är som att den är otämjbar. Och vi har liksom svårt att släppa dess sällskap. En del beskriver av en känsla som nakenhet. När man lägger ifrån sin telefon, det är som att det saknas en del av en själv. Inte bara som att man liksom inte har en tröja. Du tänker inte som att du inte har en tröja på dig, då kan du bli kall. Men när man lägger ifrån sig den här mobila skärmen, det är som att det saknas någonting. Det var någon som uttryckte att jag trodde att telefonen var en produkt jag ägde, men nu äger den mig. Jag trodde det var en produkt jag använde, men nu känns det som att det är den som använder mig. Och på gymmet, där jag är ibland, så ser jag hur folk liksom mellan varenda repetition sitter och scrollar videos. Och sen går man på maskinen och scrollar videos. Går på maskinen och scrollar videos. Och sen när man går in i bastun så sitter man med AirPodsen i öronen. På riktigt. Fastän jag faktiskt oftast eller nästan alltid låter den ligga kvar i omklädningsrummet så kan jag känna igen mig. Det sista jag lägger ifrån mig på kvällen och trycker i laddsladden är min telefon. Bland det första jag tar upp på morgonen är min telefon. Har jag sovit gott i natt? Fråga inte mig själv, jag frågar min telefon. Folkhälsomyndigheten kom här om månaden, ni som har följt mig, jag tror att har man följt mig i nyheter och tidningar sådär, så kom de med inskärpta, ganska starka inskärpta rekommendationer för att minska barn och ungdomars användande av mobila enheter. Det kom för en månad sedan, tror jag. Och jag roade mig att titta lite. Är det här bara i Sverige? Faktum är att det händer överallt, i land efter i land. Sverige är ganska alltid i framkant, men det här händer. Det händer i Kina, Frankrike, Taiwan, Florida och andra delstater i USA och så vidare. Och nu i Sverige börjar man prata om avdigitaliseringen i skolan. Och det var roligt, jag hörde några politiker här om veckan i tvn som skällde på varandra över vem som hade digitaliserat skolan. Alltså det blir så ironi. Liksom. Först var det en hetsjakt av att få in, vi måste ha skärmar i varenda skola. Och nu håller man på att skylla på varandra vem som tog in dem här i skolan. Ganska intressant. Någonting händer i samhället. Man har observerat något. Vi kan läsa om hur höga chefer på teknikjättar i Silicon Valley ger sina barn träleksaker och förbjuder dem från att använda skärmar. Eller åtminstone starkt begränsa dem att använda de produkter som de själva utvecklar. Vad är det man har observerat? Någon sa till mig häromveckan i ett samtal. Hon heter Emily. Att sätta en enhet i våra händer som ger oss access till all världens godhet men också all världens ondska, är det verkligen humant? Och som är menings... Utan att vara teknikfientlig så kan vi nog ändå vara överens om att ha en sån enhet som närmsta sällskap i vår ficka eller i vår hand som är med oss överallt, det kommer ändå med hyfsade utmaningar. Kan vi vara överens om det? Det finns så mycket att säga om detta. Och när jag har studerat det här ämnet över de sista 2 veckorna så det finns så mycket att säga. Och jag är övertygad om att du redan har tänkt massor och tagit jättebra beslut, eller hur? Så jag ska faktiskt akta mig från att komma med för enkla lösningar och svar. Men om vi nu ska ta en liten stund, en kvart till ungefär, och i ljuset av Kristus försöka tänka väl över teknologins utveckling. Och hur skulle det kunna se ut? Har Bibeln någonting att säga till oss om detta i vår tid? Och då valde jag en text från Bibelns första sidor. Och vi har liksom redan berört lite snabbt att Bibeln inte är emot utveckling och teknologi som sådan. För han har skapat oss att vara kreativa. Jag tror han på många sätt hejar på den processen. Och en del liksom teologer talar om att vi är på väg från trädgården till staden. Det finns en sån resa i Bibeln liksom av utveckling. Och det menar liksom att vi är en del av det här skapandet. Men jag skulle vilja lyfta fram några, 3 breda perspektiv. Som inte direkt är så här, nu ska du göra si eller så. Det lämnar jag till dig. Men liksom 3 breda perspektiv som på något sätt kan ge liksom en fortsatt liksom grund till reflektion. Att hjälpa dig till att ta goda beslut. Och det första hoppar vi tillbaka till skapelsen, till Edens lustgård. Jag har kallat den punkten för kunskapen om gott och ont. Du kan äta fritt av alla träden, står det i första Mosebok 2:16. Du kan äta fritt av alla träden i lustgården. Men träden med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Är det humant att ha tillgång till allt som är gott och allt som är ont när som helst hela tiden? Är det humant? Och när liksom den där tanken spann vidare så hamnade jag direkt, ganska direkt i tanken när jag hörde den här meningen tillbaka till den här texten. Till Eden, kunskapen om gott och ont. Ville Gud undanhålla oss något? Man kan ju bli lite irriterad på Gud. Lite som djävulen försöker lura människorna. Ville Gud undanhålla oss någonting? Ja. Jag tror det. Att ha kunskapen om gott och ont. Att bära ansvaret. Att skilja mellan rätt och fel. I tanke och handling. Tycker du det är lätt? Och liksom att mångt och mycket göra sig själv till Gud. Också med viljan att definiera vad som är rätt, vad som är fel, vad som är gott. Någonstans i mig säger att det där är inte riktigt humant. Människans val att ha kunskap om gott och ont. Och det här ledde oss fram till korset, till nåden. Och vi behöver en räddare i detta. Så på något sätt, vad det här gör med oss, ja, det skickar ju oss fram till, åh, jag kan inte slita mig fri. Jag satt i bilen på vägen idag och så sa jag någonting om, hallå, lägg bort telefonen nu. Nej. Har du kontroll över den eller har den kontroll över dig? Men vi vet ju alla svaret. Vi behöver en räddare. Men det här är en annan predikan. Men vi behöver på något sätt inse att en uppkopplad skärm är inte bara en neutral plastbit. Det är liksom inte bara liksom som att hålla upp en sten som du har hittat där ute. Det är en portal som ständigt ställer oss inför valet att fylla våra sinnen med det goda eller att hamna lite mer i det som är i gråzonen. Hela tiden ställs vi inför detta val. Och det handlar ju inte bara om saker som porr och sådana där saker som direkt liksom bara kanske man tänker. Utan jag skulle vilja hävda att det handlar om allt som distraherar och drar bort vår uppmärksamhet från det som är sant, från det som är gott, från det som är rätt, viktigt och så vidare. Om vi tar ett steg till, bara för att något är gott, är det gott att ha tillgång till allting gott hela tiden jämt? Är det gott att mata sig med gott, 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 gott hela tiden? Bara för att det är gott. Och nu pratar jag inte bara om våra barn, utan om oss själva. Ja, men jag lyssnar ju på lovsång i min telefon 12 timmar om dagen och konsumerar minst 3-4 predikningar om dagen. Är det bra? Jag vill på riktigt säga till dig som håller på så, är det bra? Jag säger inte att det inte är det, men är det bra? Sån här är min predikan idag. Jag lämnar den punkten där. Kunskapen om gott och ont. Nästa punkt. Jag kan säga att de här punkterna var inte alls uppenbara när jag satte mig ner. Jag tänkte inte alls predikan skulle bli så här. Men så blev den. Nästa punkt är teknologi och gnosticism. Min andra reflektion tar sig också avstamp i Eden och i skapelseberättelsen. Det är för att skapelseberättelsen är på många sätt utifrån en biblisk synvinkel central i att förstå vad det är att vara människa skapad av Gud. Och har du tänkt på att när Gud skapade en människa till sin avbild så böjde han sig ner och formade något i jorden. Och så blåste han liv, sin livsande in i denna jordstruktur, jordskulptur. Du är en jordling. Och det är något vackert. Du är kroppslig. Och det är någonting fint. En kropp fylld med ande, själ och liv. En helhet. Jag tror att det finns likheter mellan den digitala eran och gnosticism. Och gnosticism då, jag förväntar mig inte att du vet vad det är. Men det var en, liksom en strömning, en filosofisk rörelse under antiken. Som väldigt kort beskrivet. Så var gnosticism en filosofisk rörelse som såg ner på kroppen och lyfte upp det andliga och det själsliga som någonting bättre, någonting högre, det kroppsliga, någonting förkastligt. Ett slags avförkroppsligande, om man kan säga så. En önskan om kroppslöshet. Lyfta fram det andliga, det låter ju jättefint. Men inte, om vi tror på Bibeln, inte när det är på bekostnad av det fysiska. Bibelns världssyn och människosyn är högst djupt. Den är högst fysisk och djupt kroppslig. Gud skapade oss med en kropp. En kropp att leva i, en kropp att älska. En kropp att interagera med andra människor så här. Känna varandras svettdoft. Se reaktioner. Känna varandras kroppsvärme, energier i rummet. En kropp att leva i, en kropp att älska, en kropp att interagera med andra människor i, en kropp att tjäna Gud i. Och när jag tänkte på det här så bara insåg jag vad det digitala eran gör med oss. Det är en form av avförkroppsligande. Det verkliga sker inte. Det är olika grader, såklart ni fattar ju det. Men det verkliga sker inte längre i det kroppsliga, utan i den digitala eran. Det är liksom där, i den digitala världen, i den digitala sfären. Sociala medier. Och så vidare. Och det har visat sig, och ni vet säkert det här, men att i och med sociala medier så har ett kroppsförakt vuxit fram. Psykologer pratar om det här, forskning visar det. Det ger en form av kroppsförakt. Jag är inte snygg nog. Jag är inte vältränad nog. Jag känner mig inte hemma i min egen kropp. Massa sådana här saker som har kommit som ett brev på posten. Ett förakt för sin kropp. Och det har ökat under den digitala eran. En distans från det fysiska, från det kroppsliga. Från att vara en hel människa. Och här finns ett skav mot Bibelns budskap. Alltså jag tror att vi kristna måste se att vi har inte bara ett budskap. Jesus dog för dig och uppstod. Det är kärnan i alltihopa. Men du vet, hela Bibelns budskap är ett ärende till varje människa. Du är underbar som du är. Du är skapad vacker. Du är fantastisk i den kropp som du har blivit given. Skapelseberättelsen kan inte bli mer tydlig. Av jord är vi komna. Vi är jordlingar, tänkta att leva i vår kropp och att i vår kropp interagera med varandra människor. Men vet vi, kan skicka massa sms, så är det inte jättebra. Men det finns en gräns där det blir för mycket av det och för lite av att leva våra liv. Här. Känna min kaffe ända direkt. Fysisk närvaro gör någonting med oss. Magnus Malm skriver i sin bok Fri att tjäna om den här förskjutningen. Jag vill bara läsa det. Jag tycker det bara på något sätt summera lite grann det här. Vi går inte längre till butiken och känner på varorna. Känner. Vi pratar inte med en livslevande och troligt ganska kunnig människa. Vi klickar på nätet, lägger i varukorgen. Vi antecknar inte längre på ett fysiskt papper. Fastän vi vet att det gör att vi kommer ihåg bättre. Utan vi klickar in våra bokstäver på en skärm. Vi går inte längre till kollegan som sitter i kontoret bredvid för att fråga, utan skickar ett mejl istället. Vi talar inte längre i telefon med varandra och hör varandras fysiska röst, utan skickar ett sms. Det går snabbare. Vi ser inte längre det fysiska landskapet genom tågfönstret, utan hellre filmen på skärmen framför oss. Den har också prio framför de kroppsligt påtagliga personerna runt omkring. Vi lyssnar inte längre på musik som ligger i tummande LP-konvolut med massor av minnen bara i känslan, utan vi strömmar oändliga mängder helt okroppslig musik på nätet. Tänker det är intressant, utan att vara liksom emot någonting, att bara reflektera en stund. Vad gör det här med oss? Jag tror att det finns något viktigt i bara att tänka de här tankarna och sen komma till sina egna slutsatser. Vad är det att vara människa? Och vad gör, hur ska jag relatera till teknik? Min sista punkt. Första punkten var kunskapen om gott och ont. Den andra var, vad var det nu då? Teknologi och gnosticism. Och den tredje, teknologi som liturgi. Vilka punkter? För några år sedan, jag vet inte, men då läste jag en bok som heter You Are What You Love. Och den blev väldigt stor inom kristna kretsar. Och väldigt populär. Och den skrevs av en forskare som heter James K. Smith. Och han visade utifrån sin forskning hur vi som människor blir det vi älskar. Eller blir lika det vi älskar. Och att det vi gör med våra kroppar formar oss. Och det slog liksom ner som en bomb lite grann nästan. Vi bara liksom tänka på det här sättet. Det är därför som vi har viss liturgi i våra gudstjänster. För att vi tror att vad vi gör och vad vi repeterar, det formar oss. Så finns det de som säger att men vi har ingen liturgi i våran kyrka. Det har de ju visst, det är bara att de inte är medvetna om det. De har ju visst repetitiva mönster och saker man gör. Om du då tänker på din telefon, om du tar det liksom som är verkligen så här crescendot i liksom den teknologiska utvecklingen so far. Om du tänker hur ofta du vidrör din telefon varje dag. Oftast helt omedvetet. Det är liksom bara så här, den bara åker upp hur som helst. Den följer med överallt. Du knappt tänker på det förrän du inte hittar den. Då är det liksom, wow! Det vi gör och det vi repeterar, det formar oss och våra hjärtan. Åker sociala medier liksom bara upp som en bara naturlig reflex utan att du tänker på det? Då har du blivit formad av det du har gjort. Eller kanske Hemnet eller aktiekursen eller vad det nu kan vara för någonting. Och nu kan man tänka, hjälp vad den här predikan blev teknikfientlig. Nej. Jag tror inte den är det. Jag vill på något sätt också bara betona att teknik har ju kommit med otroligt mycket gott. Fantastiskt mycket gott, och det kommer det fortsätta att göra. I sjukvården, också faktiskt i bara sociala relationer. Jag kan hålla kontakt med mina kompisar i Sydafrika fast jag inte har varit där på över 20 år. Ja, men det finns mycket gott med det, tror jag. Och målet för mitt budskap här idag är liksom inte att du ska gå hem och radera alla dina appar eller köpa en Nokia 3210. Även om jag faktiskt har börjat laborera med minimalist interface på min telefon och tycker det är fantastiskt. Men jag tror att det viktiga någonstans, både i ljuset, nu är det inte, för det här är inte bara någonting som vi pratar om inom kyrkan, utan det här sker ju i hela samhället. Men att vi faktiskt är med och gör en reflektion och faktiskt väver in och har Gud skapat oss till. Hur är vi tänkta från Guds perspektiv att leva? Och liksom i ljuset av evangeliet med Guds skapelsetanke, att vi ändå reflekterar väl. Därför att det inte bara, därför att har man inte Gud med sig, då blir det liksom bara att ta bort någonting. Men tar man bort någonting så måste man ju ersätta det med någonting, eller hur? Och här tror jag vi som kristna har ett budskap. Att det är tomrum som kanske, om vi nu skulle ha lite mer liksom kurerad inställning till teknik. Vad fyller vi det tomrummet med? Och som Bibeln säger, att vi inte ska låta något ta makten över oss. Att inte tekniken har kontroll över oss, utan vi börjar reflektera. Hur kan jag ha mer och mer kontroll över våra liv? Och jag vet, för många av oss, inklusive mig själv, är det här en lång resa. Och jag vill också säga att det viktiga här är att inte jämföra dig med någon annan. För innebörden av det vi pratar om här idag, det är därför jag inte vill komma med att säga gör si eller gör så. För det vore fel, tycker jag. För innebörden av vad det vi pratar om här idag, det är upp till varje individ att landa i. Hur vill jag leva mitt liv? Därför kan vi inte jämföra oss med varandra. Vi sätter gränser olika, och så måste det få vara. Men tänk om vi kunde bli lite mer medvetna om vår teknologiska liturgi. Inte som den där kyrkan, nej, vi har ingen liturgi här. Och sen bara blir det hur det blir. Samma sak i det här förhållandet. Nej, men liksom jag, vadå? Jag är väl fri från min... Ja, men låt oss bara fundera lite grann. Hur vill jag ha det i mitt liv? Utifrån det ta goda beslut. Och det är faktiskt också vår superkraft. Att vi har fått en helig ande för att kunna urskilja vad som är gott för oss. Vad som bygger upp. Och också kraften att leva efter det. Och också nåden att resa oss igen när det inte blev som vi ville. Gud är med hela vägen. Som kristna är vi inte emot teknik, men vi är för livet. Alltid när jag skålar, jag har gjort det i 30 år tror jag. För livet. Det är väl det kristna budskapet. Vi är för livet. Vi är för att utforska och att fullt ut leva i det som Gud har skapat för oss. I våra kroppar. Med våra kroppar. Att interagera med andra utan en plastbit emellan oss hela tiden. Att insupa naturens skönhet utan att den filtreras genom en skärm och ett filter. Att ge oss själva tid att tänka djupt. Och lyssna nu. Att ge oss själva glädjen att ha tråkigt. Tänk om vi kunde ha tråkigt lite oftare. Varför? Därför att det är ju där som vi får tänka efter, reflektera, göra jobbet med oss själva. Vilken härlig predikan. Och självklart också använda tekniken och dess fantastiska resurser att kunna kommunicera, att kunna få kunskap och kunna lära sig, att hålla kontakten. Och självklart också nå ut med evangeliet, vilka möjligheter det finns. Att utforska möjligheten med AI. Liksom bara, vad kan det liksom hjälpa mig med? Inte ta över, men kanske vara en hjälp. Så idag har vi pratat om att Gud har lagt ner potential för utveckling och kreativitet i oss. Det innebär utmaningar. Vi står inför utmaningen av gott och ont. Men vi har en fullkomlig frälsare som vi kan luta på i den här liksom trixiga läget. Vi behöver också uppskatta vår mänsklighet och värdet att ha kontakt med naturen, med jorden och med varandra. Och en medveten liturgi där vi faktiskt bestämmer hur vi vill ha det. Och inte någon teknikjätte som sitter. Hur ska vi få dem att vara mer i våran app? Ska de bestämma över dig? Nej. Vi har en här i himlen. Och vet du, det livet som han bjuder oss in i. Det är rikt och vackert. Och det vill vara min inbjudan bortom det vi pratar om idag. När vi nu går in i liksom nattvard och lovsång. Att man får komma, Herre. Du har skapat mig för liv. Och det vill jag ta emot som en gåva från dig. Och jag vill ge det vidare. Jag hoppas att det här har gett dig någonting. Om inte, kanske det kan leda vidare till reflektion tillsammans över runt kaffeborden eller i våra communitygrupper eller på andra sätt att tala vidare över detta som faktiskt är en sån stor del av våra liv. Amen. Ska vi ställa oss upp? Helige Ande, blås liv in i våra liv. Det har du gjort ända från tidens begynnelse. När du andades liv och människan blev till. Jag tackar dig att du än idag andas liv in i oss. Kom, helig ande.